Allsvenska podden sponsras den här veckan och hela säsongen 2019 faktiskt utav spelbolaget Paf. Varje vecka kommer vi välja ut en extra het match och ett spel därifrån. Och sen så finns såklart alla odds och detaljer på paf.se. Den här veckan har vi såklart då valt Stockholms derbyt på Tele2. Hammarby mot Djurgården. Djurgården som just nu väl får anses vara ligans absolut formstarkaste lag. Och borta seger där spelas till 2,55. Det är ett odds som vi tar. Som sagt, fler odds på Allsvenskan hittar du på paf.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Om misstänker du att spela för mycket så besök spelpaus.se för att läsa mer om hur du pausar ditt spelande och få hjälp vid spelberoende.
Hej och välkommen till Allsvenska podden i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Idag ska vi prata om AIKs bästa insats hittills i Allsvenskan. Ändå förlorade de mot Örebro med en rakbladsvass Rogic. Om ett Malmö som är inne i segelunken och gör jobbet. Eller om Djurgårdens ramstarka defensiv. Vi ska prata om nynya blåvitt. Vi ska betta av den här supporterprotesten som ingen riktigt verkar bry sig om. Och vi ska prata om en hel del annat. Men först, en spaning Per Boman. En alldeles underbart nördig spaning har du idag. Det handlar om bristen på anständiga TV-sammandrag från allsvenska matcher.
Ja, men det är någonting som jag har stört mig på i många, många år. Jättelänge till och med. För det är verkligen en av få saker som irriterar mig så mycket som man kan tala om en renodlad ilska som får en att liksom och vilja svära framför datorn. Sådär. Och det är ju då såklart att det inte finns några, som du säger, några ordentliga höjdpunktspaket från allsvenska matcher. Det fanns en tid för länge sedan då när SVT hade väldigt långa reportage från enskilda matcher, men det var inte så fulla omgångar. Och även Fotbollskanalen hade ju för några år sedan längre så att säga, highlights som var kanske 6 eller 7 minuter långa i bästa fall. Och det kändes ju oerhört lyxigt att man kunde kolla på östersyrianska och få se det mesta. Men sen 4 år tillbaka, så då får man inga rejäla highlights. Man får 2-3 mål per match eller så många mål det är. Man får ett rött kort om det är något sånt. Kanske en straffsituation. Men i övrigt får man ingenting alls. Och jag tycker att det är otroligt torftigt. Så ska man skaffa sig en uppfattning om en matchjävel, så måste man antingen se den 90 minuter eller så får man då nöjas med de här meningslösa höjdpunkterna. Och jag tycker att det är liksom dåligt helt enkelt av de som har rättigheterna till att visa klipp, att inte bara se till att det finns, säg, mellan 10 och 12 minuter långa höjdpunktsvep från varje enskild match i Allsvenskan. Om alla andra ligor kan klara av och ge supportrar det, så borde även Sverige kunna göra det sett med vår så att säga, digitala spetskompetens som ändå ska finnas i det här landet. Så jag vill säga att jag kräver minst 10 minuter långa höjdpunkter från alla allsvenska matcher. Allt annat är någon typ av kulturskymning och ett bevis på att vi inte tar serien på allvar. Så därför vill jag säga att SEF och alla klubbar kan skita de här jävla managerspelen, satsningarna på e-sport och allt det där kramset vid sidan. Jag tycker att de ska kräva att de som köper rättighet till Allsvenskan också ska fixa ordentliga höjdpunkter. Håller du med?
Det blir ju ett byte nu då av rättighetsinnehavare till nästa säsong. Då är det väl de här Discovery som kliver in och äger rätten till Allsvenska. Så att, egentligen är det ju din spaning här vänder sig till. Att du vill att de på något vis ska kunna leverera det här uppbackade av SEF.
Hur svårt kan det vara att ha en person som klipper det dagen efter? Jag förstår att Fotbollskanalens lilla redaktion, som då antar jag har ansvaret för att klippa ihop, inte kan göra det. Men jag tycker att det ska vara någonting, när man säljer rättigheten så ska man kräva att man ska få tillgång till det.
Får jag försöka skjuta din spaning i sank här då? Ja. Alltså, kan det här vara så att du resonerar utifrån din yrkesroll här mer än en tvättäkta supporter liksom som vill ha det, att du vill ha det här för att som journalist få en bättre överblick av matchen, och en supporter som inte är så superintresserad kanske av de andra lagens matcher utan egentligen mest av sitt eget lag, han skiter egentligen i det här, eller hon?
Kan vara lätt att tro det, men jag vill ändå minnas att även när jag inte jobbade med det här, alltså pre-2012, så var jag minst lika sugen på att se långa highlights-svep. Så nej, jag köper inte den invändningen.
Då får vi se om du har liksom, om du bottnar i folkdjupet med den här spaningen då, ifall du väcker någon form av vilande opinion som nu lyfter sig och låter sig höras. För det är ju inte så att det är inte den här frågan som folk och supportrar i allmänhet har liksom stått längst fram i på barrikaderna för, utan det är första gången jag hör någon reflektera över bristen på anständiga matchsvep helt enkelt. Det skulle möjligen vara Marcus Leifby då, som tycker att det var bättre på Janne Lorentzons tid, men då handlar det ofta om den internationella fotbollen.
Och jag behöver inget jävla fotbollskväll, något sånt där krystat format. Jag vill bara ha långa highlights. Så.
Då tar vi med oss den spaningen, Per Boman. Tack så mycket, och ger oss in på dagens ämnen. Och ämne ett, vi börjar lite kronologiskt här utifrån matcherna, hur de spelades. Och jag var ju på plats på Bern Arena på långfredagen. Det var soligt, det var mycket folk, det var ett stort bortafölje. Många AIK-are, nästan 4 000 på Bern Arena, totalt över 10 000 på den matchen. Och Örebro vann med 2-1 i en dramatisk fotbollsmatch, där jag är inne på att det här var AIKs bästa insats hittills i Allsvenskan. Blir du förvånad? Har du hört någon annan påstå något liknande? Eller vad
jag vill säga att jag har märkt av att det finns en delning, en splittring bland fansen där många manar till eftertanke och säger just det som du säger, att det var en bra insats, medan andra säger jag skit ifall det var en bra insats, vi kan inte acceptera stryk borta mot Örebro. Så jag vill ändå säga att det finns ett visst antal som köper det du kommer säga nu då, antar jag.
Ja, det är ju det här eviga då, prestation kontra resultat. Jag har ju varit väldigt kritisk mot AIK under hela det här året egentligen. Jag har egentligen inte tyckt att de i någon enskild match egentligen fått till sitt anfallsspel särskilt bra. Du har sagt att det kommer, jag har svårt att se de tendenserna. Men i den här matchen mot Örebro, där tycker jag verkligen att man ser tendenserna till att AIK kan ha ett bra anfallsspel.
Hur viktig var, vi satt ju förra veckan och jag sa att jag tyckte att Ado hade varit dålig i säsongsinledningen. Hur mycket betyder det att Sebastian Larsson tog hans roll och på så sätt öppnade upp för ännu mer offensiva spelare framför honom?
Nej, men det är ju en korrekt spaning. Alltså Ado, Norlinge hade petat Ado och Silva var inne istället. Vilket gör att de får mycket rörligare spelare på hela mittfältet egentligen. De har ju Elin Nussi där också som gör en bra insats. Mycket positionsväxlingar med Goitom, och de har Lane liksom som erbjuder djupledshotet. Så många besök emot motståndarens straffområde har ju AIK inte haft på hela säsongen i princip. Och de kommer ju till ett par tre, fyra riktigt heta, högkvalitativa målchanser bara i första halvlek när energin är på topp och så. Det är varmt, alltså det är varmt på plasten där ute, så att de mattas ju lite, men alltså här gör de ju det de kan göra med så många rörliga och offensivt skickliga spelare på planen. Och jag tycker det är nog nästan vettigare att spela så. Frågan är om man behöver ha så många defensivt starka spelare i Allsvenskan egentligen, som både Ado och Sebastian Larsson på ett mittfält. Jag undrar det. Jag tycker att det såg mycket bättre ut. Jag tror att fortsätter AIK på den här vägen så kommer de ju ta sina poäng. Det är skillnad på segrar och segrar. Jag tror inte den här, att Örebro till slut vinner den här matchen säger ju ingenting om om styrkeförhållandena mellan de här lagen egentligen. Och därför blir det viktigt att fokusera på prestationen för AIK. Och det är därför jag menar att det här är, jag tillhör det lägret då, som säger att det här var deras bästa prestation, deras bästa insats hittills i årets allsvenska.
Wingbackarna då? Eller vingbackarna? Eller ytterbackarna? Eller ytterspringarna? Daniel Sundgren och Rasmus Lindqvist har ju, jag ska inte säga varit utskällda under inledningen av allsvenskan, men ändå varit starkt ifrågasatta. Var de också bra nu eller var de fortsatt svaga?
Nej, de tycker jag fortsatt svaga faktiskt. Jag tycker att det är en remarkabel skillnad på Daniel Sundgren, som ju var i mångt och mycket en av AIKs kanske bästa spelare under kuppspelet, Svenska kuppen. Men har inte alls varit någon vidare bra i allsvenska inledningen. Och Rashidi kommer in i andra halvlek, han tycker jag öppnar upp, och jag tycker AIK har råd att spela med, i alla fall mot vissa motståndare, har råd att spela med mer kreativa spelare även där. Jag vet inte hur mycket Sundgren handlar om att det pågår ju uppenbarligen av förhandlingar med andra klubbar och så, att det är ett fokusproblem för honom där, det kan ju mycket väl vara. Men jag tycker att han har dippat rejält i allsvenskan.
Angående Örebro då, du gick ju ganska hårt åt Nordin Gerzic för några veckor sedan. Har han kommit tillbaka?
Absolut. Det var ju upplagt liksom med påsken och sådana liksom associationer att Jesus uppståndelse och grejer. Nej, alltså Nordin Gerzic som jag fullständigt dömde ut efter det jag såg honom mot Djurgården. Med all rätt. Jag menar, Buya Turay kom bakifrån och plockade bollen om flera gånger. Han såg ut och höra hemma på en helt annan nivå än den allsvenska, att han har tappat farten och så. I den här matchen är han jättenyttig. Och han är dessutom kontroversiellt nyttig för sitt Örebro, för att AIK kliver in och dominerar den här matchen såklart, för de är bättre på de flesta positioner. Och när Örebro då lyckas vinna bollen, då vill ju hemmapubliken, då vill ju de liksom se att det ska gå framåt liksom. Och Nordin är så klok i de här lägena, för att han tar inte det enkla beslutet att sätta iväg en boll på Strandberg, Prodell varje gång. Det är ett icke-populistiskt beslut. Istället drar han ner tempot, för att han kan liksom värdera och känna att Örebro måste känna att de kan äga boll lite. Det kan inte bara pendla fram och tillbaka, slå fram och tillbaka, att det blir ett försök till en snabb omställning och så blir de av med bollen och så kommer AIK en ny våg. Det skulle inte gynna Örebro att göra det varje gång, så att jag tycker att han värderar de här tillfällena väldigt klokt. Nord, där visar han verkligen sin stora erfarenhet och sin liksom spelförståelse, och han klarar också att agera i ett allsvenskt tempo, vilket han inte klarade mot Djurgården. Så att han har definitivt ryckt upp sig. Det är möjligt att den brutala sågningen som jag levererade av honom efter Djurgårdsmatchen faktiskt har väckt honom, för det var en helt annan på nytt född Nordin Gerzic, måste jag säga.
En sak som störde mig efteråt var att jag läste lite kommentarer efter matchen, och då såg jag att Oskar Linnér klagade på den lyckträff som Filip Rogic fick till när han utsökt lyfte in bollen i bortre krysset med vänstern. Kan du berätta varför det inte var en lyckträff?
Nej, men det är ju pinsamt uttalande av Linnér, måste jag säga. Det är klart att Filip Rogic kanske inte någonsin under sin fotbollskarriär får till ett liknande mål i den fjärde övertidsminuten som innebär 3 poäng, när han liksom drar in bollen med vänstern över målvakten i bortre hörnet. Det är klart att det är ett fotbollsmål som spelare, väldigt få spelare, gör varje dag. Det är ju liksom, det är ett avslut som liksom Leo Messi kan göra med någon form av systematik, medans Rogic kanske aldrig någonsin mer kommer göra om det här. Men det är ingen lyckträff i den meningen, för att han får ett ganska långsamt tillbakaspel. Han kommer in i straffområdet. Man ser att han bestämmer sig för vad det är han ska göra. Det vill säga, han vill slå en boll i en båge över målvakten i bortre. Så att det är ju ingen lyckträff på det sättet, för att han utför ju precis det han har tänkt att göra. Så att jag kan inte säga att det är en lyckträff. Hans plan är ju att sätta den precis där. Sen är det jävligt svårt att sätta den där. Men han visar ju att han i det här tillfället har den kvaliteten så att han kan göra det. Så att av den anledningen så kan inte jag kalla det en lyckträff. Det är ju mer liksom om du får till någonting som blir på ett sätt som du absolut inte hade tänkt dig att det skulle bli. Men det är det ju inte. Han är ju liksom klinisk. Och på det sättet så är det ju någonstans, den sekvensen är ju precis det AIK saknar. De har ju inte den skärpan i sina avslut.
Men ja, exakt. För AIK spelar jättebra, tycker du, hela matchen. Ja. Eller genom matchen, i grunden en bra prestation. Ja. Men de vinner inte. Nej. Vad beror det på i slutändan?
Ja, det är att de inte har den skärpan i sina avslut. Och det har vi inte pratat om tidigare när det gäller AIK. För tidigare har vi pratat om att de inte kommit till sina målchanser. Skillnaden på det här AIK nu, det är att nu kommer de till målchanserna. Därför har de tagit ett steg i rätt riktning. Nu handlar det bara om att ha den skärpan. För att så, har man inte det, så spelar det egentligen ingen roll hur många chanser man skapar. Och då sitter de i ett läge där det står 1-1 i slutet av matchen. Och då kan Örebro på en omställning i den fjärde övertidsminuten, då är marginalerna så små, att lyckas Rogic utföra det här han vill göra med exakthet, ja, då sitter bollen i bortre krysset. Men det finns en större bild också, och jag ska ta den kort, och den handlar inte så mycket om det här med målchanser, effektivitet och så vidare, utan det tror jag är någon slags övergripande sak som AIK brottas med, och det är det här att förra året var de laget som jagade. I år är de det jagade laget. Även om AIK alltid i någon mån är jagade, så är de mästarna, och det är liksom, det är en mental förändring. Och det är framförallt den stora skillnaden, tror jag, framförallt är att de får en push i höstas av att ha känna den här närheten till guldet. Så att det ger dem x antal extra procent. Och de procenten har de inte med sig nu. Och det är det de måste förhålla sig till. Och nu fick jag äntligen möjlighet att ställa den frågan både till Rickard Norling och till Henrik Goitom. Och båda två håller ju med. Norling såg ju sitt perspektiv att det är en helt ny situation för honom. Han har aldrig gått ut med ett lag som är regerande mästare. Så han menar på att det här, han får helt enkelt prova sig fram hur han ska göra liksom. Han vet inte det. Och det är väl någonstans det man ser att han gör nu. Du säger att du aldrig sett en så offensiv Rickard Norling som tidigare. Och nu ser vi att han petar Ado som alltid har varit ordinarie under Norling. Och han spelar med fler offensiva spelare. Så att han letar någonstans att navigera i den här nya verkligheten. Och när jag ställde frågan till Henrik Goitom så var ju han inne på att han gjorde ju procentjämförelse någonstans där. Att de andra lagen, de går in för det till 110% och det måste vi också göra. Det är svårt att gå upp till 110% när du är regerande mästare. Jag tror det är det han menar. Han hade någon liknelse också med man måste ha bålen spänd hela tiden. Att för annars får du ett slag i magen utan att du är där, då kommer du i balans liksom. Och jag tror att han på ett snyggt sätt försökt säga att de har inte varit liksom lika påkopplade och på tå på samma sätt som de var i höstas till exempel när de jagade guldet där. En annan situation för AIK. Det är den stora bilden. Det är det de behöver jobba med.
Sista frågan innan vi lämnar den matchen till handlingarna då. Det är kanske tjatigt, men jag tycker att det är värt att ställa den inför varje match. Häcken hemma. Vilka anfall ska spela? Tog Goitom tydligt, visade Goitom att han ska starta nästa match? Och i så fall, vem går bredvid honom? Lane eller Obasi?
Alltså, utifrån prestation så ska ju AIK fortsätta som de gjorde senast. Det finns liksom ingen anledning att förändra på det. Det som däremot kan vara en förändring AIK och Norling vill göra, det är ju att de möter ett bättre motstånd. Häcken är ju på pappret mycket farligare än vad Örebro är. Så det är möjligt att han då inte riktigt vågar kanske spela med utan Ado till exempel. Så det är möjligt att Ado kommer tillbaka in i startelvan just för att det blir ett bättre motstånd. Å andra sidan är det AIKs hemmaplan här nu. De är lite pressade att vinna. Vi vet att det är en ny Norling som navigerar i en ny verklighet. Så att det är lite svårt att veta. Så, men jag skulle liksom inte ändra på Lane, Goitom eller Onussi där. Framförallt skulle jag inte ta ut Lane för att han även om folk gnällde på honom i den här matchen så han skapar de här chanserna och det är det som AIK har haft problem med och de måste fortsätta skapa de här chanserna. Spela vidare. Ska han ersätta någon eller ska Obasi in i starten? Gör det i så fall Goitom. Han ska byta med tycker jag. Så jag ger dig inte Goitom och Obasi riktigt.
Nej, märkligt. Men jag köper det.
Okay. Det är om AIK Örebro. Match 2 kan vi väl kanske säga. Det var ju Sirius Malmö FF och där var du på plats, Per Boman. Och jag hade ju en teori i förra programmet runt Malmös spelidé och menade att så länge Malmö drar upp tempot så kommer de att vinna för de har fler spelare som kan agera i ett högre tempo. Och nu vann de med 1-0 och var det så det också såg ut då?
Ett snabbt svar på den frågan, nej. Okay. Vi har ju sagt här nu att vi ska försöka försöka prata mer om prestationen, resultatet. Och jag tycker att i grunden tycker jag att Malmö var bättre borta mot det tuffare Giffarna än vad de var borta mot Sirius. Även för jag vet att många var väldigt nöjda efter matchen. För att jag tycker att Sirius fick matchen dit de ville i inledningen. Första 25 minuterna tycker jag var Malmös kanske sämsta i år. Trots att Sirius är trygga med bollen så är de inte så pass trygga med bollen som Malmö lät dem vara. De hittade konstant in med bollar mellan lagdelarna, väldigt modiga i sitt spel. Malmös pressspel var helt tillintetgjort av det och poröst. I efterhand kanske man säga att vi var medvetet tillbakadragna för vi ville vara stabila och samlade i början, men det tror inte jag på. Jag tror helt enkelt att de var sämre med bollen i inledningen av matchen och därför fick Sirius initiativ. Dessutom kan ju Sirius alltid slå en lång boll på Haglund när de ens blir lite pressade, vilket är en jävla obehaglig kombination för motståndarlagen. Så jag tycker att Sirius var klart bättre första halvtimmen. Och inte för att Malmö lät dem vara det, utan för att Malmö var ganska svaga då. Och jag tycker fortfarande att jag inte har sett det bästa riktigt än av Bachirou och Christiansen som jag förlorar bollinnehavskampen mot Niklas Busch Thor och Elias Andersson. Det tycker jag var
men
svagt.
Var han som en hök på motståndarna Bachiro? Var han liksom den här spindeln
nej,
i pressen?
Nej, jag tycker inte det.
Och var det för att han inte skulle göra det? Eller var det för att han inte orkade göra det? Eller för att han inte var påkopplad nog? Eller?
Ja, jag tror inte de var skickliga nog i fallet i början av matchen. Jag tror inte det var medvetet att falla tillbaka i alla fall. Alltså ett tag stod 5 stycken Malmöbackar i linje och markerade 2-3 spelare i Sirius. Jag tycker det var i så fall en alldeles onödig respekt att ha för Sirius. För jag tror inte de hade det heller. Så bara att de kom in fel i det.
Sen, är det att så här då? För att Rosenberg lyfte ju konstgräset där efter matchen. Är det att de på konstgräs inte kan gå upp i den pressen på samma sätt för att de blir bortspelade då?
Ja, det är ju en rimlig synpunkt. För det brukar ju många framhärda i det att det går inte att utföra pressspel på konstgräs. Men ja, Rosenberg sa också väldigt tydligt att han tycker att de är ganska bra på konstgräs. Att de kan göra det i sammanhang. Men visst, det är svårare på konstgräs. Särskilt på en ny matta som de har där i Uppsala som kanske inte folk är riktigt vana vid än. Så ja, det är en faktor. Det är svårt att komma upp i pressspelet. Men jag tror inte det var medvetet att man undvek det på grund av underlaget. Sen samlar ju Rosenberg och Dahlin laget efter 35 minuter ungefär och då blir det lite bättre. De blir inte bättre i pressspelet men de blir bättre med bollen. De blir noggrannare med bollen och får bättre kombination utanför Sirius straffområde och ägnar sig åt det som Malmö ofta gör på ett bra sätt. Renodlat inläggsspel och skapar ganska mycket chanser på det sättet. Sen får ju så de var helt okej sista 10 i första halvlek och sen får de ett tidigt ledningsmål sen efter paus på grund av mycket slarv då från Jesper Arvidsson och sen kan Sönriks mycket snyggt skruva in den i bortre. Det var bra gjort såklart och efter det så har Sirius också ganska mycket boll men då gör det ingenting för Malmö längre. Nej. Alltså anledningen till att det var farligt att Sirius hade boll i första halvlek det var för att Malmö hela tiden var tvungna att öppna upp sig för att det är inte bra nog att stå 0-0 så då var de tvungna att konstant öppna upp sig vilket gjorde att Sirius hela tiden hittade fickor på ett sätt som var obehagligt. Men när Malmö inte behöver oroa för länge när de kan vara samlade på riktigt, där var de trygga och tillbakadragna på riktigt andra halvlek. Inte första halvlek, men andra halvlek var det. Och då skapade de, fan vet jag, 6 stycken otroligt bra omställningslägen som de borde gjort 2-3 mål till på minst. Så att, då var de jättebra, absolut, när de kunde vara samlade och bara koncentrera sig på att, ja, men jag säger att det stod 3 man runt Filip Haglund, så han för att ta hand om, dels försöka ta hand om första duellen och sen ta hand om skarven helt enkelt, för att Haglund vinner fan 7 av 10 eller 8 av 10 bollar, vilket jag tycker, man kan inte prata nog om det, jätteimponerad av det. Men så i andra halvlek så blir det en matchbild som passar dem mycket bättre, men och det är klart, mål förändrar ju matcher så att det är ju bra, men jag tycker ändå att i grunden så var jag mer imponerad om insatsen mot Sundsvall än mot Sirius.
Men när jag hör dig prata om det här lite mer inzoomat då på den här insatsen och jag liksom försöker någonstans se det utzoomat utifrån vad jag såg Malmö göra mot Östersund, så slogs ju jag av Malmö i Östersunds matchen av reflektionen att när det ena inte funkar, då kan man ta till det andra. Mm. Och lite så är det du pratar om här också. När det ena inte riktigt fungerar, då har de en annan verktyg. Liksom. Då kommer de plötsligt i bra inlägg och skapa chanser och mål den vägen. Är det inte snarare när man zoomar ut lite en styrka det här med att Malmö, oavsett problem som uppstår i matcher, så löser de det sen på ett annat sätt? Är det liksom inte det som i grunden definierar ett väldigt, väldigt bra fotbollslag?
Absolut, och de ändrar ju matchbilden själva, spelarna, när det har gått 75% i första halvlek, och det är bra gjort och jag köper det. Det är ju inte negativt att de kan lösa det på olika sätt. Jag såg bara att en del hade den analysen att det var medvetet så det såg ut första halvtimmen. Det tror jag verkligen inte, det var bara dåligt då, rakt av. Och det är ju farligt, Sirius hade 2-3 lägen för att göra mål på, det hade Malmö också. Men Malmö ska ha fler lägen än Sirius, inte lika många som det var i början av matchen. Så att, jag tyckte faktiskt att de levde farligt där.
Vi har ju varit svårt charmade av Sirius egentligen i alla deras prestationer så här långt i Allsvenskan. Är vi det fortfarande eller?
Ja, jag tycker att de, jag menar, jag har tippat dem att åka ur serien. För att jag tror inte att de har spelare bortom en startelva som håller, och jag tänker att de skulle ha lika mycket skador som de brukar ha, och då går det inte i längden, och man kan inte lita på att Haglund ska vara lika bra igen och så vidare och så vidare. Så att jag är jätteimponerad. Det är 2 stycken hedersamma förluster då, och man säger att det betyder ingenting för att de förlorade. Jo, jag tror det betyder jättemycket att lyckas sätta sitt spel. Jag är jätteimponerad av Jelicak och Rydström, att de har fått in det där lugnet. Det har ju funnits lugn med bollen även tidigare i Sirius, men det kan vara svårt med nya tränare och fortsätta med det, och ganska många nya spelare. Så jag tycker att de var jättebra mot Malmö igen. De gjorde det man kan förvänta sig av dem.
Är Henrik Rydström ett geni, eller har han bara sett att det fanns något större i Sirius spelarmaterial än vad vi andra såg, så han hoppade på det här tränarjobbet? Eller har han liksom i grunden på väg att skapa något nytt och eget. Jag brukar hävda att Lasse, en av Lasse Lagerbäcks största styrkor till exempel när han tog Island, det var ju inte att han gjorde om Island på något sätt eller så, det var bara att han såg att här finns en förbannat bra generation liksom, nu är exakt rätt läge att hoppa på. Och han har ju uppenbarligen liksom sett att det liksom även i Norge fanns en riktning som går i en annan riktning. Efter att det har gått neråt väldigt länge så är det på väg uppåt där.
Ja, jag tycker snarare att han har byggt vidare på Lagerlöfs och Bergstrands arv då. För de var ju också väldigt, väldigt inriktade på ett possession-spel när de var där, åtminstone de första 1,5 åren i Allsvenskan. Så att, nej, jag tycker han har byggt vidare på det, så gör han det bra. Jag menar, det är lätt att säga att man ska spelas ur Malmös press liksom, för att man borde kunna göra det på konstgräs som man är vana vid, men det är ju, tänk om man tappar bollen, det är ju livsfarligt varje gång, det är ju jätteobehagligt, så det krävs ett stort mod att faktiskt fortsätta med det. Så att, nej men Rydström och Mirsa har gjort ett jättebra jobb, men de har ju byggt vidare på en tradition som funnits tidigare också.
Det blir en så kallad radioövergång då till nästa match och lag här, där vi framförallt ska titta på Djurgården som ju har just Lagerlöf och Bergstrand som tränare nu. Och jag var på Hisingen på Bravida och såg den matchen, och jag kom ju någonstans dit med två funderingar kring Djurgården. Och det gäller ju det här att jag har ju liksom haft som ett mantra för mig själv att Djurgården har en startelva för en guldstrid, men de har inte truppen. Och jag har också varit väldigt, väldigt nyfiken på att se Djurgården, hur Djurgården agerar mot ett absolut toppmotstånd. Och i den här matchen då, som Djurgården vinner med stabila 1-0. Jag tror att Häcken har 5 avslut på mål på hemmaplan över 90 minuter. Ett fantastiskt försvarsspel på alla sätt och vis. Alltså alla har ju sett liksom, eller de som såg matchen såg ju det hända, och sen kan man också jämföra det statistiskt då, där det faktiskt är så få avslut mot Djurgården. Så att det är ju en genomgående väldigt bra defensiv prestation. Och den sker ju någonstans med halva ordinarie laget borta. Så att alltså jag kunde efter den här matchen egentligen inte komma till någon annan slutsats att ja, Djurgården kan verkligen agera mot det allra bästa motståndet, kan vinna över det allra bästa motståndet. Jag ser inte det här som en om Örebros seger mot AIK var en tillfällighetsseger på sätt och vis, så sa den här segern någonting om Djurgården. Och eftersom de då också gör det mot med halva jävla laget borta liksom, vad ska man landa i annat än att ja, men då får de väl vara en guldkandidat då. Det är inte säkert att de blir, men du förstår vad jag menar.
Ja, absolut. Jag har en fråga om det också. Ja. Jag menar, ibland när man har riktigt jävla dåliga förutsättningar liksom, när man känner sig orättvist behandlad, hur kan vi få så mycket febersjukdomar och så mycket skador, och hur kan vi vara så otroligt brandskattade, då blir man ju stärkt av det också, för att man får någonting att kämpa emot, man får en liksom objektiv fiende, man går samman för att man ska klara hinder helt enkelt. Var det ett sånt läge som gjorde att de var så pass bra mot Häcken, eller var det att de var taktiskt jättebra?
Din slutsats är rätt, men din analys är fel skulle jag säga. Jag tror att det de hade använt som tändvätska, och det pratade Bergstrand väldigt mycket om på presskonferensen efteråt, det de hade använt som tändvätska, det var sin egen prestation mot IFK Göteborg. Han beskrev ju det som att när spelarna såg den här matchen och efterhand när de tittade igenom matchen mot IFK Göteborg gemensamt, så blev de ju alldeles bedrövade. Alla var ju överens om hur fruktansvärt dåliga de hade varit mot Blåvitt. Och han nämnde till och med ordet att de ville ta revansch på den här prestationen, och då ställde jag frågan på presskonferensen, hur fan bygger man en revanschlusta ur en seger? För det är ganska intressant liksom, att det är en sak och du har förlorat snöpligt med ett sent mål i slutet liksom. Då finns det ju en lätt att bygga revansch ur det, men att bygga revansch ur en dålig prestation, det tyckte jag var ganska intressant. Jag har inte reflekterat över det tidigare, så att jag tror precis det som du säger, att de kommer dit med en jävla attityd liksom och så. Men det handlar nog inte så mycket om att de har fått skador och sjukdomar, utan för att det vore ju liksom någonstans att nedvärdera alla ersättare som ska in i laget och så, och riktigt så tror jag inte man bygger det. Men däremot så tror jag de kommer dit precis med den här känslan att nu jävla liksom. Men det handlar väldigt mycket om hur dåliga de ansåg att de hade varit mot Blåvitt.
Jag har ett par frågor om det här, ett par frågor och påståenden. Vad har Andreas Sand för ursäkt för att hans yttrar, som ska vara seriens kanske bästa, inte kan utnyttja Kemi Walker som vänsterback och Johan Andersson och Haris Radetinac som högerbackar. Vad finns det, hur ska man förstå det?
Ja, också intressant, och också ett resonemang som kom upp på presskonferensen efteråt då, för att där var ju Alms ingång i det hela då, att Häcken, vi var jättedåliga idag och vi var väldigt långsamma i vårt spel, och när vi hade varit långsamma ett tag så skickade vi vägen liksom en långboll mer eller mindre för att bli av med bollen. Det var ju liksom hans trestegsraket i matchanalysen efter då liksom. Och då var ju min fråga till honom på presskonferensen att okej, men varför är ni då så långsamma? Varför blir ni så långsamma i ett spel? Beror då inte det på att Djurgården gör något väldigt rätt? För att tränare är ofta väldigt intresserade av att prata om sina egna prestationer, men de glömmer ofta av att det finns en motståndare som gör saker också. Och för första gången i mitt liv så höll Andreas Alm då med om någonting. Han sätter ju en prestige i att aldrig hålla med en journalist. Mm. Men det gjorde han den här gången och tillstod ju då. Jag vet inte om det berodde på att han hade Kim Bergstrand bredvid sig och har någon form av respekt för honom då. Men det höll han ju med om då, att jo, men Djurgården gör ju bra saker där. De ligger ju rätt och så. Men så tyckte han väl ändå att de kanske borde ha kunnat spela lite snabbare och så här. Men jag tror helt enkelt att svaret ligger där. Djurgården sjönk ganska lågt. Men utan att tappa aggressiviteten, och de tappade inte heller liksom aggressiviteten utåt kanterna och så här, där till exempel Paulinho och Yashin och så här håller till och ytterbackarna kommer. Så att jag tror helt enkelt att det är det som är svaret. Alltså möter du en motståndare som ligger kompakt, så kan du ofta utnyttja att den har svårt att hålla upp aggressiviteten hela tiden, och det uppstår tillfällen där du kan såra motståndaren trots att de är låga. Men om motståndarna som Djurgården i det här fallet kombinerar det låga försvarsspelet med aggressiviteten, så blir det ju väldigt svårt.
De blir inte för destruktiva centralt då, Häcken, när man kör Gustav Bergen och Falseta, så att det är ett skäl till att Iran Dusten kommer in i matchen, för att han inte får, de kan inte hitta honom i de ytorna han rör sig i, för att de är för dåliga med bollen. Liksom.
Jo, det är ju klart att med Friberg, om han hade varit frisk då, så har ju han en helt annan känsla i att sätta den halvlånga bollen liksom, alltså att sätta liksom chippen in bakom motståndarnas backlinje och så. Det har de väl inte riktigt någon som gör då, så att de tappar ju det alternativet, och när de tappar det alternativet då tappar de också ett par andra alternativ på det, eftersom motståndarna behöver inte hela tiden förhålla sig till det. Nu blir det mer en traditionell långboll som de skickar iväg, och jag kan tänka mig 15 andra lag i Allsvenskan som är bättre än Djurgården att spela den långa bollen mot, för att där tar ju Danielsson och Berg allt. Det är ju Allsvenskans tveklöst bästa mittbackspar, måste vi säga nu.
Det sa vi ju redan för 2 veckor sedan.
Ja, vi sa det med viss darr på stämman. Men nu skulle jag säga att vi kan hamra det med kraft.
Mm.
Och du hade en annan fråga där någonstans om att hur Häcken då inte kunde utnyttja att Djurgården hade många spelare borta och ytterbackar borta och så vidare. Ja, men det är ju för att de här mittbackarna, de styr det här så bra. De faller i rätt läge, de kliver i rätt läge, de vinner de dueller de ska göra. De sätter egentligen aldrig sina ytterbackar. De överger aldrig sina ytterbackar, och de lämnar dem aldrig i några utsatta positioner egentligen, i kombination med Ulvestad och Karlström på centralt mittfält då, som också skyddar sin backlinje väldigt bra. Och skyddar den lite extra bra, tror jag, när man inte har de ordinarie ytterbackarna. Så där tror jag också du har en del i det hela, att man får, Djurgården får helt enkelt tänka mer på det. Sen är det ju så att det är inte så att Djurgården skapar mängder av högkvalitativa målchanser heller. Det är ju framförallt Boja Turay då som har en lobb i stolpen, men det är ju mer att målvakten i Häcken, Abrahamsson, kommer ju på mellanhand och kommer ut helt fel och ger ju honom den möjligheten att lobba den mot mål. Men Djurgården skapar inte jättemycket chanser, utan det är ju en fast situation de gör mål på. Och jämna, tajta matcher mellan bra fotbollslag avgörs ju inte sällan av individuella prestationer eller på fasta situationer just. Och det är ju precis det Djurgården vinner den här matchen på. Annars hade den här matchen slutat 0-0 egentligen.
Ja, jag skulle vilja säga en sak också. Jag var ju inför säsongen, kände jag att nu är det dags för någon av Djurgårdens yttrar att börja steppa upp. Liksom. Mm. För de får ganska viktiga roller när de bara kör med en anfallare. Såklart att de måste lösa mycket på saker på egen hand och skapa chanser. Och Bergkott har ju stått för en hel del assist under säsongsledningen, men ändå sett ganska trög ut. Han har inte ryckt och så vidare. Men nu, mot Häcken, tyckte jag att han äntligen visade sitt gamla Norrköpings- och BP-ryck och även Blåvitt-ryck då. Att han tänkte inte lika mycket. Han gick med på instinkt. Det kändes som att han inte var så nervös längre. Han hade den där styrkan och kraften i sig som är så fin när han är som bäst. Och det var, jag menar, visst, nicken till Berg var ju fin och bra. Liksom. Jag startade inte markera honom, men i grunden tycker jag att han var bra som ytter i matchen. Och jag har inte sett han göra en sån helgjuten insats tidigare.
Nej, men det var ju också det är en sån grej man ser när man sitter där på plats, och särskilt när du sitter på Bravida Arena kommer du väldigt nära spelet. Du sitter ju i princip i jämnhöjd med tränarbänkarna och så nära då. Och där det ser du ju liksom när Bärkroth har tagit sig förbi Ekpolo en gång, då är ju Kim Bergstrand snabbt ute till honom, nästan han springer in på plan Bergstrand liksom, och så pekar han med handen i riktning framåt mot Ekpolo. Alltså, jag antar att han säger att fortsätt utmana, du har ett övertag, fortsätt slå honom. Och sen så ser man i nästa anfallsuppbyggnad Djurgården bollen till Ulvestad, han sätter direkt en lång boll utåt vänster liksom. Så att de snappar ju de här bitarna som uppstår där också i matchen, att nu har vi Bärkroth som har ett övertag på Ekpolo, då kör vi där på.
Och även Jonathan Ring var ju såklart och gjorde matchavgörande insatser mot Blåvitt innan, så att de har steppat upp helt enkelt ytterligare, och jag tycker det är viktigt att säga det, för att många har varit ganska tveksamma kring dem tidigare.
Ja, det har de absolut gjort, och Jonathan Ring, jag satte ihop en statistisk sammanställning då inför helgen här, och där var ju Jonathan Ring toppar ju var och varannan kolumn där, alltså han har gjort en oerhört bra säsongsinledning, lite i skymundan faktiskt. Jag tror inte vi har haft med honom i så många veckans lag och så, men han har varit jävligt bra liksom i de saker som kanske inte alltid syns liksom, nyckelpassningar och att skapa, ligga bakom målchanser och de bitarna. Och sen har han ju assist och så här också, så att jag skulle säga att han har egentligen varit ännu bättre än Bärkroth. Nu var inte han heller med den här matchen, och saknar honom också.
Han flyter in, ut och in i matcherna, och det accepterar man liksom. När en sån som Astrid Ajdarevic gör ett misstag, då säger man, ja, han måste få göra misstag för att det är en del av hans spel. Men om Jonathan Ring gör misstag, då tror jag folk snabbare blir kritiska liksom, av något skäl, för att de har olika aura, olika kanske roller på planen och sådär. Men Ring är nog en sån spelare som man ska tillåta göra en eller två saker dåliga för varje bra sak han gör.
Häcken gör ju en väldigt svag insats, men jag är ju mer inne då på att det här var ändå en match där Djurgården visade att de kan manövrera ut en så skicklig motståndare, och att det i grund och botten bygger på att man har ett så oerhört skickligt mittbackspar egentligen, och lägger upp strategin efter det på ett klokt sätt, och då kunde använda, bygga på den här liksom revanschkänslan från en dålig prestation som var intressant. Och jag menar, Häcken hade ju i princip alla sina spelare på plats förutom just Friberg då, så de har ju egentligen inte så jävla mycket att skylla på. De faller igenom så här på hemmaplan, och Djurgården visade klart och tydligt hur man kan störa Häcken. Jag menar, om AIK vill vinna, för nu möts de i nästa här AIK-Häcken, så är tipset till AIK i så fall att titta på vad Djurgården gjorde.
En sista fråga kring den här matchen. Hade Häcken så här, ibland inbillar jag mig att lagen är så tränarstyrda numera, att de får så otroligt specifika instruktioner på hur de ska bete sig utifrån vilka de möter. Och när ett lag då kommer med ett helt annorlunda lag, så kanske sämre som Djurgården kommer, men de kommer med helt fel ytterbackar, de kommer med spelare på konstiga positioner, och det är inte rätt spelare som kommer till matchen. Kan det vara så att Häcken skulle varit bättre om de mötte det ordinarie Djurgården än när de mötte det liksom brandskattade Djurgården, om du förstår vad jag menar?
Ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker att en del lag klarar det här. Vi har pratat om Malmö som kan slå om och göra på olika sätt. Jag tycker även att Djurgården är ett exempel på ett lag som kan slå om och göra på olika sätt. Däremot satt jag precis och funderade på det under matchen. Varför utmanar inte Yashin Ekpolo mer mot Kevin Walker liksom? Varför matar de inte på där liksom? Och det hände sen i sista kvarten i första halvlek, så är det mer så då inser väl om det är någonstans, eller om det bara blir så, det vet jag inte, men då kommer det fler attacker på den kanten, och de kommer också ett par gånger förbi, och det är någonstans Häckens väg in i matchen. Jag vet inte om de pratade om det från början, men de lyckades i alla fall inte göra det. Och sen ska man inte glömma heller att oavsett vad Häcken egentligen försöker med, när de försöker trycka tillbaka Djurgården och så har ju Djurgården fortfarande så bollskickliga spelare med Ajdarevic i spetsen, så det är svårt att trycka tillbaka, att få ett sånt lag riktigt tillbaka tryckt och skapa det här kvitteringsjaktstrycket på dem, för att Djurgården kan alltid spela framåt också. Kommer du alltid kunna göra så länge du har Ajdarevic, för han vill ha bollen, han gör bra saker med bollen och han har många alternativ med bollen. Han ger sig själv många alternativ med bollen eftersom han har det långa spelet i sig, han har det korta spelet i sig. Nu var det inte så att han på något vis stack ut i den här matchen, men han finns där hela tiden och är väldigt viktig.
En sista grej bara som jag
har sagt tre gånger nu.
Ja, jag vet, men det är så mycket att säga om den här matchen.
Ja, det var ju sen tidiga seriefinalen så.
Ja, exakt.
Det blir nya seriefinaler framöver.
Det var, jag vill inte kritisera domare, jag tycker inte man ska göra det så hög utsträckning, men nu gör jag det ändå. Jag kände att Bojan Pancic kom helt fel in i den första halvleken. När jag såg matchen på tv, jag har aldrig sett så Jag har aldrig sett domare, jo jag har sett domare hamna i så konstiga lägen, men det var så otroligt många onödiga gula kort, så många otroligt onödiga diskussioner. Det känns som spelaren inte hade någon aning om vad som var linjen, eller överdriver
jag då? Ja, jag upplevde det, alltså det är återigen din analys, eller din slutsats är rätt, men din analys är fel skulle jag säga, i alla fall utifrån mitt perspektiv. Nej, men jag tycker att det var Häcken framförallt, men också lite grann Djurgården som var jävligt griniga liksom. Jag skulle säga att spelarna mer än domaren skapade det här. Det kändes, och det var ju en seriefinal liksom. Alltså det var ettan och tvåan som möttes, och det var en viktig match för båda liksom. Det var mycket på spel. Det var en rejäl Djurgårdsklack, och det var en någorlunda välfylld hemmasektioner också, och det låg mycket i luften, och det var intensivt, och sen blev det varmt, och ja, det var viktigt, och som sagt det var en hög irritationsnivå direkt, och jag tror inte att det var Pantsic som skapade den, jag tror att den fanns där och han försökte mer navigera i den, och jag tycker att man kan absolut kritisera domare, men här då får de agera. Jag tycker ändå att han agerade klart bra i en ganska svår situation.
Så upprätt.
Det var liksom en derby, ja. Och var domare i ett derby liksom.
Ja, men upprättelse till Pantsic då.
Ja,
då
backar absolut. Jag. Ja, backar nej, jag. Men alltså, du har ju rätt liksom, för du ser ju vad det är som händer. Men du skyller det på Pantsic när du egentligen ska säga att det var spelarna som var lite för gnälliga den här gången. Det är i alla fall min bild av det. Det är om den tidiga seriefinalen, och över till Tele 2 Arena och Hammarbys första seger i årets allsvenska, 3-1 mot AFC. Men kan de spela på samma sätt mot Malmö FF? Det är ju tajta omgångar här nu, så vi är nästan så vi är inne på nästa match redan här, eftersom den är så oerhört mycket större än att besegra AFC med 3-1.
Ja, men om man ska börja då, man får ju säga att det här var en helt odiskutabel seger, där det tidigare så disciplinerade AFC som vi varit imponerade av helt föll ifrån i sin taktik nu mot Bayern, och var märkligt fokuserade mycket, man körde tre anfallare, två ytter och en central anfallare som gick in hårt på att pressa backlinjen, och så hade de en innermittfältare som i princip punktade Jeppe Andersen, och vet du vem som lämnades helt fri då?
Ja, Bojanic.
Bojanic. Av något skäl så lät de honom röra sig fritt, bara liksom segla på molnen där vid mittplan, och då är ju han
då trivs han ganska bra.
Ja, alltså en opressad Bojanic är väl den bästa passningsspelaren i serien i princip. Mm. Han gjorde precis vad han ville, han skickade ut bollar till höger och vänster, han stack in dem centralt, han drev fram med bollen, han var jättebra. Och de fick ihop precis det här, de fick det som Bilbao vill ha, kontroll över bollen på offensiv planhalva. Och när Djurdjic som var otroligt bra kommer rätt i den här släpande anfallsrollen, när han kommer ut och slår distinkta passningar, öppna upp spelet, spela enkelt och rent hela tiden. Tankovic som är mycket, jag tycker han är mycket, mycket bättre i den fria rollen till vänster, där han får låta, så att säga, där inte han behöver driva igång situationen utan erbjuda ett alternativ snarare än där han, när han centralt tycker att han känner att han lägger för mycket ansvar på sina axlar. När han är på kanten så blir det mer att han kommer in och gör bra saker när han väl deltar. Och sen Khalidi då som är en lurig länkspelare till höger. Jag tycker att de fick igång precis det här klapp-klapp-spelet, men mycket tack vare att AFC lämnade sin backlinje ensam, ofta mot 4-5 Hammarbyare som stormade fram.
Den här matchen gick ju samtidigt som att du jobbade med Häcken i Djurgården, och jag såg den ganska fragmentariskt. Vet du vad min bild var? Min bild var att Hammarby var egentligen så överlägsna så att det ibland nästan blev svårt för dem att ta situationerna och ytorna och utrymmen som uppstår på allvar. Du vet, man hamnar i det där läget där man känner någonstans som att man är så jävla mycket bättre liksom, så att det blir inte fullt fokus i alla. Hade de metodiskt anfallit mot AFC så hade de haft ett friläge i var och annat anfall liksom. Eller avslutssituation.
Jag och Bank satt och pratade om det på läktaren, att redan en halvtimme innan matchen började de slå en extra passning i straffområdet istället för att skjuta på ett sätt som man bara gör när man är helt säker på att man ska vinna. Vilket kanske är dumt att man gör redan då, men jag förstår det. Det var Hammarby när det som bäst, det var lekfullt att se dem. Det fanns liksom ingen yttre press, utan det bara var folk som tyckte det var kul att spela fotboll. Och det låter kanske banalt, men jag tror att det är nyckeln för Bilbons manskap.
Även mot Malmö FF.
Nej, det är det som är grejen. Nu ska vi ska återkomma till den inledande spetsiga fråga då. Och men frågan är, kan man spela Bojanic och Andersen som på sittande mittfält på gräs borta mot Malmö? Jag tror ju inte det ändå. Jag tror att det är farligt att köra Bojanic i den rollen.
Bachiro pressar exakt, Bojanic. Då exakt. Vinner han de duellerna 9 gånger av 10.
Ja, för jag tänker också att jag tycker inte man ska peta Bojanic. Tycker man sätta upp honom i en mittfältsvar högre upp istället då. Och så får man väl peta Khalidi då istället och köra Djuric, Bojanic och Tankovic i offensiva mittfältsrollerna. Men jag menar bara att dessutom så tappar Bojanic alltid kraft. Han gjorde det även nu mot AFC efter en timme ungefär. Då tappar han kraft. Liksom han har fortfarande inte styrkan och konditionen att upprätthålla det hemma mot AFC när man är helt dominant över en hel match. När han inte ens behöver göra så mycket rent pressarbete eller vinna så mycket boll. Då är det svårt att han klarar det mot Malmö. Så där tycker jag helt enkelt att mot Malmö borta så är nog det bästa att sätta upp Fenger.
Då måste Fenger upp igen och vem ska lira mittback då? Så Odilon in igen
då? Ja, han har varit bra varje gång han hoppat in i matcherna. Ja. Men
du var ju lik förbannat då, AFC gjorde mål väl när Odilon kom
in
på
plan. Ja, men det var inte hans fel, tror jag inte. Jag tror inte det i alla fall. Men Solheim kanske, även för man kanske överskattar hans förmåga lite nu bara för att han är så att säga halvt stabil defensivt. Ja, det är ju ett andra led på frågan. Hur ska man lösa det då när man sätter upp Fenger på defensivt mittfält?
Men ska man inte ge Bojanic ändå chansen och...
Jo, han får ju fortsätta fast i en annan roll.
Ja, men i den här rollen också. För det är ju där han helst vill spela.
Absolut, och han är absolut bästa också.
Och nu, han är ju liksom Helsingborg i grunden. Nu möter han Malmö. Det här är ju en match med en extra...
Smålänning är en Gislaved.
Ja, men han har varit Helsingborg. Ja, men jag vet att tränare letar ju ofta efter de där detaljerna. Vi satt i andra laguttagningar liksom.
Men det finns ju ett skäl till att Bilbon har varit tveksam från början.
Jo, så är det.
Och då, om man någon gång kommer att vara tveksam, det är där Malmö satt igång det bästa pressspelet i Sverige på sin hemmaplan. Alltså Bojanic är ju skicklig nog för att lösa situationerna en och två och tre gånger, men han kommer också tappa bollen, tror jag, vid flera tillfällen.
Men så här då, kan Hammarby försvara sig till poäng borta mot Malmö FF?
Ja, men det är en bra fråga. Mm. Det är en bra fråga.
Jag undrar om de inte ska möta dem med full vilda västern istället.
Det
kan bli en rolig match.
Ja, nej, men absolut. Bestämmer man sig för att göra det, bestämmer sig för att, och Bilbon har sagt ofta att vi fokuserar inte på motståndarna, vi ska klara vårt spel så bra som möjligt. Och fullföljer han den känslan, då får väl Bojanic fortsätta spela centralt. Men eftersom han har varit orolig kring det innan, så tror jag att i och för sig, Helsingborg borta så spelar han ju Bojanic där, så att jag kanske nej, men jag tycker det är svårt, jag tycker det är en jävligt svår situation.
Efter match däremot, Kjartansson tillbaka också mot Malmö och
ja, exakt, men jag är ju grunden en feg person. Ganska lam, så jag hade sovat upp Fenger på mittfält i alla fall, så kan man säga.
Och du hade spelat Odilon då som mittback?
Ja, det hade jag definitivt.
Bra, då lämnar vi den framåtblicken och Hammarby-reflektionen, om du inte har något mer att säga om Hammarby eller AFC.
Ja, det synd att vi inte får se Felix Michel. Det kanske finns kanske har en liten del i att de ser sämre ut nu, att Andrej Arshkaj inte har en lika bra partner på centralt mittfält. Man kan misstänka för det. Och jag kände också att jag har inte tänkt på det tidigare när jag sett AFC, men nu tycker jag de spelade lite mer för sig själva än tidigare. Jag tycker det var lite mer ta egna avslut, lite mer briljera själva för att få ett nytt kontrakt i Allsvenskan nästa år eller vad det nu är. Liksom. Jag kände inte att det var samma helhetsarbete gemensamt. Adenaris var jättefin i omgången, men han är också en av norra Europas mest själviska spelare, skulle jag säga. Liksom. Så att det finns... Nej, jag var lite orolig när jag såg att det inte var samma samsyn mellan spelarna i hur man ska agera i försvarsspel.
Men kan det inte vara så här att de har ju ridit på någon form av framgångsvåg som ju höll liksom, den höll sig i Superettan och den fortsatte in i genom Svenska Kuppen och den fortsatte i början av Allsvenskan, men för någon gång tar det ju slut liksom. Och Nemanja Miljanovic har ju varit väldigt skicklig på att utnyttja det här liksom och rida vidare på den här vinnarkänslan de har haft och så, men nu börjar den liksom glida dem ur händerna lite mer och då syns också de här bristerna som de genom det lyckats sminka över tidigare tydligare.
Ja, absolut, men så är det ju ofta för nykomlingar. Man får köpa att de kommer falla igenom ganska ofta. Vi kommer ju återkomma om nykomlingar, så vi kan väl säga vad vi tycker om det sen.
Absolut, vi har en läsarfråga om det, men den ska vi ta efter vi klarar våra ämnen, för att vi har ett sista här då och det handlar om IFK Göteborg Helsingborg då på Ullevi. En match som jag var på. IFK Göteborg vann med 3-1 och jag skulle börja med att det är ju en jätteskillnad på IFK Göteborg i år jämfört med i fjol. Alltså om man bortser från den här premiärkollapsen då mot AFC, så har de ju spelat 3 matcher nu då med liknande prestationer, och man brukar ju säga 3 matcher är en trend, eller åtminstone början på en trend, och där har Blåvitt visat att de har en plan hur de ska spela och de klarar av att utföra den planen. Om man börjar kolla med då hur de ställde upp alltså formationen 2018 jämfört med formationen 2019, så hade de ju en 3-4-3-formation under större delen av 2018 som de aldrig riktigt blev trygga i positionsspelet för att de inte riktigt enligt mig hade spelartyperna för det. Nu har de ju ett 4-2-3-1 som i defensiven mot Helsingborg i alla fall nästan är ett 4-4-2 för att Pekka Lagemyr kommer upp så högt i pressen ihop med Vibe och Nygren och Yusuf som var på kanterna. De sjunker ganska långt ner liksom, som mer traditionella yttrar på ett mittfält. Men det är ett 4-2-3-1 i alla fall kan man säga. Och där de har väldigt tydliga roller, alla spelare. De har ju alltså sittande mittfältare i August Erlingmark och Jons Barny som skyddar fyrbackslinjen på ett helt annat sätt än de gjorde under 2018. Bara det är ju en jätteskillnad. Jag vet att i Svenska Cupen-matchen mot Örebro så spelade de ju liknande, men då hade de bara liksom en spelare som skyddade backlinjen. Då släppte de in 3 mål på 30 minuter eller vad fan det var. Nu har de 2.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Centrala fältare där som skyddar backlinjen på ganska utstuderat, och då blir det också väldigt bra.
Varför tappar de? Ja, förlåt, vill du fortsätta?
Jag ska bara säga det om hur de liksom ligger i defensiven, för det finns ytterligare en krydda på det. Utöver att det är väldigt välorganiserat då i det här 4-2-3-1 till skillnad från när de i sin 3-4-3-formation, de aldrig hittade den organisationen, de hittade aldrig tryggheten i positionsspelet på samma sätt som de har gjort nu i 3 matcher i rad skulle jag säga. Så har de också ett jävligt intressant pressspel som jag också tror är nytt. Det är möjligt att de försökte göra det i fjol, men det syntes inte lika tydligt då. Men nu var det ju Lasse Wibe då som utgår i pressen som någon anfallsspets, sätter press på Helsingborgs backlinje när de har bollen. Sen kommer Pekka Lagemyr upp och ta nästa liksom del i pressspelet ifall Helsingborg rullar vidare. Och sen sjunker de som sagt in och ganska lågt med yttrarna så att de blir ganska kompakta i mitten, så att där finns inga vägar framåt. Och här har ju både Djurgården och Helsingborg efteråt stått och pratat om att vi var så himla dåliga och vi blir stillastående och så vidare. Återigen, det beror ju på att motståndaren gör någonting. Och varken Djurgården eller Helsingborg hade ju något naturlig lösning på hur de ska spela upp, liksom hur de ska komma vidare när de har bollen. Och det gör ju att IFK Göteborg får väldigt bra omställningslägen. De gör bollvinster i bra lägen. Och den här typen av sylvassa omställningar som de har haft i år, Blåvitt, det har de ju inte haft på det sättet 2018. Så det är också en jättestor skillnad jämfört med hur det såg ut i fjol. Och den tredje saken som är intressant att jämföra med, det är om man tittar på hur deras mål har gått till då i år. Ja, mot Elfsborg gör IFK Göteborg 3 mål och det är omställningen. Mot Djurgården är också omställningsmål, eller? De har i alla fall bra omställningar i den matchen.
Många bra omställningar, men målet bygger de upp snarare.
Ja. Och sen har du målen mot Helsingborg här, och där är det ju i grunden, det är ju 2 inlägg. Ett lågt inspel mot Vibe som tar emot och skjuter, de kom in mycket i folk i boxen, och tvåan är definitivt ett inlägg eller en hörnvariant beroende på vad man ser det. Och sen är det en fast situation. Så att, jag menar, de är ju idag ett ganska klassiskt välorganiserat grundtryckt lag som har bra omställningar och gör sina mål på de sätten också. Sen har de ytterligare en ingrediens, att de även kan ha ett bollinnehav när de känner att de behöver vila med bollen och så. Så att de sticker egentligen inte ut i någon riktning. I fjol tycker jag de stack ut som ett naivt, väldigt possession-inriktat fotbollslag som inte klarade av att spela det och inte hade spelare som var trygga i sina positioner. I år är de trygga i sina positioner och utnyttjar sitt spelarmaterial till 100%. Där har du den stora liksom, skillnaden mellan 2018 och 2019.
Då tackar vi Robert Lau för den föreläsningen om IFK Göteborg. Men jag vill också ställa en fråga om det här då. Ja. Det jag, när jag kollar på Blåvitt så ser jag också att ambitionsnivån har skruvats ner väldigt mycket, framförallt från försvarsspelarna när de har bollen. Jag tycker att varje gång de är det minsta pressade, så jag ser inte det rätt eller fel, men då gör de i alla fall så att varannan boll de slår är en lång boll framåt. Det är inte för att det är bra att slå en lång boll, utan för att man ska tappa bollen i farliga lägen. Mm. Jag inbillar mig att de inte alls tvingas spela med samma, eller de spelar inte med samma svårighetsgrad längre i de lägena. Håller du med?
Ja, jag håller absolut med om det, och det jag menar är en skillnad då på att det var det jag beskrev lite som naivt då förra året, att man till varje pris ska lösa situationen på det sättet. Idag så är det bästa sättet att lösa en situation och skicka iväg en lång boll, ja, då gör man det på ett helt annat sätt, vilket innebär att de sätter ju sin backlinje i extremt mycket färre oskyddade situationer. IFK Göteborgs backlinje fick väldigt mycket skit i fjol, och min liksom bild på det där var att ja, men det är ju fan inte nödvändigtvis backlinjen det är fel på, det är ju att de ställs inför hopplösa situationer eftersom man har tappat bollen i helt fel lägen. I år blir det inga sådana situationer. Är man i ett pressat läge så måste man inte nödvändigtvis spela sig ur den. Man skickar iväg en lång boll, och när motståndaren då ska anfalla, ja, då har man sitt centrala mittfältsblock där med Barney och Erlingmark på plats som kan skydda sin backlinje, och som har samlat på helt annat sätt. Det är ju liksom, det är ju fotbolls ABC, men IFK Göteborg gjorde inte det i fjol, och därför fick de också väldigt mycket kritik, och därför förlorade de också väldigt mycket matcher. Det gör de inte i år.
Det råder ju inget tvekan om att Blåvitt stod för en väldigt bra insats mot Helsingborg, att de har ut det nu några matcher i rad, men om vi ska ta just Helsingborg i det här fallet då. Jag har ju sett Vann som spelar hela året, tror inte jag sett honom göra maxlöpningen. Hur mycket var det ungdomlig entusiasm i så att säga, kraft och styrka och snabbhet jämfört med det här ganska tröga Helsingborg? Eller är det en förenklad
analys? Ja, jag tycker det är förenklad. Jag tycker inte Helsingborg är så jäkla trögt, utan jag skulle snarare säga att det som gör matchen är IFK Göteborgs pressspel som de går in med. Det är någonstans, du vet ju hur det blir i en fotbollsmatch. Ibland kan det vara att matchbilden inte sätter sig, och ibland kan det vara att initiativet landar antingen hos det ena laget eller hos det andra. Och i den här matchen så landar ju initiativet automatiskt hos Helsingborg. Det är de som liksom har bollen i sin backlinje, försöker hitta lösningarna framåt. Och då har ju IFK Göteborg då den här pressorganisationen då som jag inledningsvis pratade om. Vi gör därigenom bollvinster i bra lägen och kan därigenom komma till bättre målchanser. Och så är ju Lasse Wibe, agerar ju med klass och kvalitet när han på ett lågt inspel från Sebastian Olsson tar emot med ett tillslag och skjuter på det andra mot bortre hörnet utan egentligen att titta upp, men han vet att där kan det finnas en yta, eller lucka, och det fanns det också, och så är det 1-0. Så att det är ju någonstans enligt plan där, och jag tror inte det handlar egentligen vare sig om att Helsingborg är stabbiga eller om att det var en ungdomlig entusiasm hos Blåvitt, utan helt enkelt att IFK Göteborg gjorde det väldigt bra i pressspelet. Helsingborg, precis som Djurgården, visste inte riktigt hur de skulle lösa det här. Det gav IFK Göteborg möjlighet att göra bra bollvinster, och sen har du då klassspelare längst fram. Där har vi varit inne på hela tiden att Göteborgs starkaste lagdel är ju egentligen de offensiva spelarna, och där har de ju då fått in Wibe. Jag skulle säga med Wibe, hans stora kvalitet förutom just på det här avslutet då, det är att han är så, det är möjligt att han har blivit lite långsammare, han är ju lite äldre, men han har ju inte tappat sin smarthet när det gäller att veta exakt när han ska gå i djupled. Han var några gånger avvinkad för offside här i det var offside, jag klagar absolut inte på domaren, men det är väldigt små marginaler det handlar om. Han kommer få sina frilägen i år. Inte för att han är världens snabbaste spelare fortfarande, utan för att han är så jävla skicklig innan han ska gå iväg i djupled.
Vi har ju hyllat den värnpliktige Holgersson här, Marcus Holgersson, som Johan Flink skrev om i veckan. Och Andreas Granqvist har också fått en del beröm emellanåt. Var de dåliga eller?
Ja, det var därför jag med kraft hamrade fast att Djurgårdens mittbackspar är seriens bästa, eftersom Granqvist och Holgersson men blev liksom så avslöjade i den här matchen. Så de är ju jättebra när de får spela på fysik och så här, men liksom när det går lite fortare och det blir lite omställningar och så här, då är det klart att det är ju inte deras starkaste sidor att möta den typen av lag. Så att Helsingborg har ju mycket svårare att möta ett omställningsskickligt, rörligt anfallspar än när de kanske får stå och nicka bort bollar i boxen givetvis.
De borde haft större problem med Bergen, kan man tycka till exempel. Och kommer väl ha det kanske på bortaplan med Bergen.
Ja, det tror jag. Men samtidigt så hade Samtidigt så var den matchbilden mot Hammarby, där var det ju Hammarby som hade initiativet. Mm. Där fick de stå ganska samlat. Och där kom ju när Hammarby hittade ju liksom, det var inte så att Hammarby kom till omställningslägen, utan det blev ju egentligen att Hammarby spelade runt och satte liksom in bollen. Mm. Ja, och då kunde de där. Nu var ju liksom initiativet över på Helsingborg. Det var Helsingborg som fick upp, det var Helsingborg som fick blotta sig. Det var ju Göteborg som stal bollen och kom med de här lägena då.
Så allt beröm då till Poja och Färjan för de här tre matcherna då? Antar
jag. Ja, absolut. Alltså det är ju, som jag var inne på, det är en radikal skillnad mot hur IFK Göteborg såg ut 2018 nu i de här tre matcherna då. Fortfarande har vi ju premiärmatchen, men om vi sätter in den på kontot premiärkollaps liksom, så har de ju nu i tre matcher rad gjort ungefär samma sak. Det vill säga de har gjort tre bra prestationer. De har fått med sig resultaten i två av de matcherna. Och då är det ju början på en trend. De gör det de har kommit överens om. Och de har hittills klarat att utföra det. Sen så tänkte jag så här, ja men visst, invändningen kan ju vara då att om de åker på en kraftig motgång och så de ska resa sig efter det och så. Men å andra sidan, de fick ju den motgången i premiären och visade att de studsade tillbaka ganska bra.
Jag tror inte att man ska underskatta den kraften som det här laget har kunnat bygga kring att de har varit nedlagsflippade. Jag tycker att de tar upp det väldigt mycket, spelarna, att det är ingen som tror på oss, ingen som tycker att vi är någonting. Och även fansen hämtar ju väldigt mycket styrka från det. Så det, jag inbillar mig att det har varit en bra morot.
Ja, så är det ju. Och de har ju många år har ju liksom förväntningarna på IFK Göteborg har ju liksom, det har ju varit lite skevt. Och jag vet Sebastian Eriksson var ute och pratade om det när han fortfarande var proffs innan han kom hem då. Att förväntningarna blir helt skeva på IFK Göteborg om de ska tippa som ett topplag varje år, alla de här bitarna. Så att nu har de väl liksom förväntningarna varit mer realistiska på dem då. Då kan de, som du säger, utvinna kraft ur det istället. Det var våra fem ämnen, Boman, men vi har fått en stridström av frågor eller läsarreaktioner. Det har varit mycket på sociala medier. Men däremot tänkte jag börja med tesen att en utebliven läsarreaktion är också en läsarreaktion. För att det jag inte har fått en enda fråga om, det är supportrarnas polisprotest, som jag då menar ingen riktigt bryr sig om. Jag har ju suttit på ett par matcher här nu och hört hur klackarna har skanderat att alla hatar polisen, och för mig blir ju det lite skämskudde, för jag undrar mest hur gamla är de egentligen, de 12 eller? Jag tror att det blir svårt att mobilisera folk mot polisen, förutom de då allra mest indoktrinerade. Jag hade gärna backat fansen och vissa föreningar om de undvikit sådana uttryck, men framförallt om de visat en ärlig vilja att bli av med illegal pyroteknik. Men jag kan aldrig stå bakom något som är olagligt, och jag tycker inte heller att polisen kan ju inte bara stå och titta på när det sker uppenbara lagbrott, utan måste ju på något sätt agera mot det. Det tycker jag är självklart. Det handlar liksom om respekt för våra demokratiskt beslutade lagar. Sen kan jag absolut stå bakom civil olydnad, givetvis, men då får ju människor sluta maskera sig och stå för det, ta sina straff och så, då blir det en annan diskussion. Med det sagt så landade polisen helt snett kring GIF Sundsvall, tycker jag. För att är det någonstans det inte är problem, så är det väl ändå i Sundsvalls klack. Så att free patronerna här, muckar de med patronerna, då muckar de med mig också.
Ja, men jag har intressant inledning här. Jag tänker att du har väldigt många goda sidor, Robert, väldigt många. Men en sida som kanske är svagare ibland är att du ofta mäter en aktions eller en handlingsstyrka i vad den får för respons. Alltså ibland har du en medialiserad, tycker jag, syn på vad som får genomslag och inte får genomslag. Jag tänker så här, när man förr i tiden i alla fall, när folk gick i första majtåg, då gjorde man ju det för att stärka den egna gruppen, så att säga, den egna organisationen, den egna samvarokänslan, att vi gör någonting ihop. Och det var ju det viktigare än vad DN refererade från Tage Lande och Olof Palmes tal, eller vad fan det nu var som höll tal. På det samma sätt tror jag här att supporterrörelsen kan stärka sin hårda inre kärna med hjälp av den här. Alltså jag inbillar mig att det har varit en jättestor intern samling bland de mest engagerade supportrarna, och de är ganska många ändå. De har ju mycket makt på läktarna, eller all makt på läktarna, så jag tror att
De känner att de egentligen, för de har det här varit väldigt bra, för att de har visat att de har gått ihop liksom.
Ja, bra vet jag inte, men jag tror att det har varit en möjlighet att stärka i alla fall de grupperna, och jag tycker att det har varit en ganska väldigt stark sån och snabb reaktion från de grupperna, och de har lyckats bygga ganska mycket enighet kring det här.
Men är den inte banal när man sjunger alla hatar polisen?
Jo, men det är ju en annan. Jo, liksom? Men jag tror inte att det är, man kan nog inte säga att hela den rörelsen eller all den mobiliseringen handlar om just den ramsan. Det tror jag inte.
Så. Jag förstår vad jag menar.
Ja, alltså, jag köper det, bra invändning. Ja, och jag jämförde lite med, när var det här då? Det här var väl någonstans 2011-12 där omkring liksom. Då fanns det liksom en samling som handlade om att man skulle stå upp för en positiv läktarkultur. Och jag jämför med den lite grann, för att den vann mer kraft, den ledde till fler debatter. Jag vet, vi gjorde en stor artikelserie om det och så vidare. Det var mycket enklare för till exempel media att haka på ifall du står upp för en positiv läktarkultur, som ju var det uteslutande i det fallet då. Det fanns problem med den också, visade sig sen. Jag tror att IFK Göteborg och Malmö FF, deras supporterorganisationer, ville till exempel inte vara med på grund av att det fanns liksom, det var firmadrivet i början här, för att i början skulle man kalla det att man skulle stå upp för en positiv supporterkultur, men de ändrade det då till en positiv läktarkultur för att det inte skulle krocka med att det fortfarande kan vara våld utanför arenorna i grusgropar och skit, men på läktarna kunde alla enas om, även firmorna på läktarna ska inte vara annat våld, så att det fanns problem med den manifestationen också, men den var mycket lättare att liksom förhålla sig till som journalist. Nu blir det väldigt komplicerat när liksom ett budskap är att man alla hatar polisen, och ett annat budskap är att i grund och botten så handlar det här om pyrotekniken, och det är väldigt svårt som journalist, skulle jag säga, att öppet ställa sig bakom pyrotekniken. Jag kan i alla fall inte göra det, alla får göra sina egna val, men jag har svårt att göra det.
Exakt, i den här frågan, men i det här fallet så handlar det väl om flaggorna just liksom. Att man ser det som en väldigt viktig del av tifokulturen. Liksom.
Men att polisen nu väljer att rikta in sig på flaggor som de anser att gömmer sig, det bottnar ju ursprungligen i ett försök att hitta en lösning på att få bort pyrotekniken. Absolut, jag tycker också att det blev helt fel när de, som de gick in mot Sundsvall här då, och hur polisen agerade i det läget. Men i grunden så kan jag inte säga att polisen gör fel som på något sätt försöker liksom lösa att det pågår uppenbara olagligheter på läktarna som de egentligen bara står och tittar på. Det blir också en konstig signal i ett större samhällsperspektiv att här pågår något som inte är tillåtet, och här står det 20 poliser liksom och ingen bryr sig om det. Det blir svårt för polisen att förhålla sig till.
Går man inte på just Sundsvall för att man tror att det ska vara lugnt att göra det då? Och så får man den näsbrännan direkt ändå, att många samlas. På det sättet tror jag ändå att det var ganska, så att säga, starkt gensvar från övriga supportrar till stöd för patronerna.
Och det är ju det uppenbara felet de också gör. Det är ju det uppenbara felet att man siktar in sig på Sundsvall då, som mig veteligen inte haft några problem överhuvudtaget någon gång, någonsin.
Nej, men de använder ju pyroteknik som många andra gör.
Ja, ja. Men det har väl aldrig varit lätt till några bekymmer där. Det har aldrig liksom varit okontrollerat på det sättet. Eller?
Nej, jag har aldrig hört talas om någon skandal där.
Ja, när man sitter och liksom ser en match och så, det brinner någon bengal i något hörn, det nämner man ju aldrig överhuvudtaget i en text. Liksom. Utan det är ju så här stora bränningar där det antingen går fel eller riskerar att gå väldigt fel. Eller de fördröjer matcher då liksom.
Det låter kanske som en feg utväg för mig, men jag har alldeles för dålig koll på Bengala och dess eventuella skada det kan göra faktiskt.
Då lämnar vi det och går vidare till en läsareaktion vi faktiskt har fått istället då, den uteblivna läsareaktionen som vi plockade upp. Det var en på Twitter som efterlyste topp 3 överraskningar och topp 3 besvikelser. Jag plockade med den för vi hade just en chef här som tyckte att nu har ni minsann spelat så många omgångar så det är dags att bara sammanfatta lite saker och ting. Och då säger jag att topp 3 positiva överraskningar är Djurgården, Sirius och IFK Göteborg för mig. Och de tre besvikelserna är Hammarby sett i antal poäng, Norrköping sett i helheten och GIF Sundsvall sett i prestationen. Vill du ha levelera egna eller vill du hugga på mina?
Jag tycker det var jättebra sammanfattning faktiskt.
Ja. Så bra att vi ska stanna där.
Ja, alltså jag kanske hårt med giffarna, men jag håller med om att giffarna fick ganska för mycket, kanske för mycket poäng i början sett till vilka prestationer de gjorde.
Mm.
Så att jag tycker det var oväntat stringent. Vad bra.
Då får du en annan fråga här istället. Mm. DIF-tränarnas skadeförbannelse efterlyste en läsare här, eller lyssnare. Och det handlar ju då om Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf som hade väldigt stora skadeproblem i Sirius och nu tränar Djurgården. Och nu har Djurgården plötsligt en helvetes massa skador och sjukdomar. Finns det en förbannelse över Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf?
Ja, men det är intressant. Så här, i Sirius så hade de ju inte så stor plånbok. Så de var ju snacket alltid att de man var tvungen att plocka spelare som var skadedrabbade, hade en jobbig skadehistorik då, men var i grunden var tekniska skickliga spelare, så därför blev de ofta skadade. Man tyckte ju att de behövde typ högkostnadsskydd i princip, Sirius-spelarna där under många år, för de hade ju ofta varit framför att göra ett halvt lag borta liksom, vilket är helt känsligt när man har så tunn trupp, så de led ju svårt av det. Det var till och med så att det kunde sänka enskilda säsongen som jag minns det. Och det var mycket muskelskador och sånt. Och det, vad hade varit för typ av skador i Djurgården? Ja, det har varit en del sådana. Djurgården är också baksid och den typen av jobbiga saker som man är borta några veckor, någon månad. Så där. Nu var det ju mycket feber senast mot Häcken. Så att, nej men så här, jag har inte tillräckligt bra insyn i deras träningsmetodik. Men jag vet att de tränar ganska hårt. De har ganska mycket spel, ganska mycket träna som man spelar och så vidare. Att det ska vara högt tempo, att man ska komma in i spelsystemet på det sättet. Det är klart att det kanske sliter på spelarna när man dessutom har mycket matcher. Det är ju inte omöjligt.
Kim Bergstrand kan vara ganska arg också, så han står och skriker på folk som tar i alldeles för mycket på träningen.
Ja, kanske. Vi famlar ju mörkret såklart här när vi ska försöka berätta.
Men det, hur som helst är det ju ett intressant frö till en artikel, ett reportage, en djupdykning kanske, att prata med Djurgården om det, ifall det skulle fortsätta. Kommer alla tillbaka här nu så är det inte så mycket med det, men det är ett så kallat frö.
Absolut.
Som eventuellt behöver vattna.
Så är det.
Vi hade en ytterligare fråga här om, apropå vad vi har tagit upp tidigare, om nykomlingarna, är de verkligen bättre i år? Vi var inne lite på det tidigare. Och jag skulle vilja säga att rungande ja. Förra året åkte ju alla nykomlingar rakt ut och vissa var ju hjälplösa efter ganska tidigt. Så kommer det absolut under inga omständigheter bli. Vi kan ju redan slå fast att även om nu Helsingborg förlorade odiskutabelt mot Göteborg senast, så har jag mycket svårt att se. Det är mer troligt att Helsingborg landar på över halvan än att de åker ur. Liksom.
Även här, jag är helt enig.
Ja, och sen skulle jag säga då även Falkenberg, som visserligen har inte tagit så jättemånga, han ligger väl sist Falkenberg, så att de har ju definitivt inte tagit särskilt många poäng, men däremot så har de spelat en bra fotboll och det finns en grundtrygghet i deras offensiva spel. De har alltså 19 avslut mot IFK Norrköping i den här matchen som verkar ha varit helt galen, och ingen av oss sett den tyvärr. Jag följde den på resultattavlan när jag satt på Örebro AIK, det plingar ju hela tiden där. Och de har alltså 19 avslut mot IFK Norrköping. Mest avslut i hela omgången. Den här senaste omgången hade AIK, de hade 20 avslut mot Örebro. Så det är klart 19 avslut mot IFK Norrköping är väldigt bra. Ja, men, IFK Norrköping är en av besvikelserna. Så att, ja. Men i alla fall, och sen AFC på det då, om jag bara får ta dem där. Som sagt, de börjar väl dippa lite nu. Men har ju redan, skulle jag säga, visat att de håller bättre kvalitet än vad Trelleborg gjorde i fjol.
Det är givet att alla de här tre lagen kommer dippa i omgångar, men ja, de kommer åtminstone göra det svårare för motståndslagen än vad Dalkurd och de andra gjorde förra året. Det är jag 100% säker på. Sen måste jag säga någonting om Norrköping som inte tog upp dem. Det är ju, många kan ju prata om Jordan Larsson efter den här matchen som har ju två mål utvisad, men Kasper Larsen kanske är den mest intressanta spelaren som är inblandad i alla baklängesmål och sen...
Och alla 19 avslut, eller?
Ja, men direkt svag som central mittback, om han nu var just den här matchen, men han flankeras ju ofta två andra mittbackar. Han är ju direkt dålig med bollen ofta, tycker jag också. Sen är han ju otroligt bra i huvudspelet. Alltså otroligt bra i huvudspelet. Han är nästan Haglund bra fast defensiv. Och han ser ju till att de vinner också. Men nej, om det är någonting som Jens måste få ordning på, så är det de tre mittbackarna och hur de ska funka ihop.
Jag fick något mejl eller vad det var om, apropå att jag hade skrivit att IFK Norrköping kan inte spela fotboll på gräs. Jag menar på att jag har fel i det, för att IFK Norrköping kan uppenbarligen inte spela oavsett underlag det. Det var efter den här matchen då, den har släppt in tre mål på hemmaplan mot Falkenberg.
Och nu Djurgården borta utan Jonna Larsson, det blir jättetufft.
De allra flesta frågor vi ändå får handlar om hur jag ska ändra mitt tips dock. Men lagt tips ligger. Vi utvärderar i november eller efter säsongen, möjligen under sommaruppehållet. Jag testade ju en gång att ta ett flytande tabelltips. Jag skulle säga att det var ingen lyckad idé. Jag tänkte att man skulle se det ungefär som en börskurva som förändrades, aktieprognoser och lagens liksom styrkor. Men det föll väl inte så väl.
Schizofren tillvaro. Plus att jag antar att ens flytande tips blev mer och mer likt tabellen.
Ja, det blev det ju, och det var ingen även som var intresserad av det. Så att jag har helt återgått till att lagt tips ligger där nu. Det är möjligen att man får göra någon mindre korrigering i sommarfönstret om allting skulle gå helt åt helvete. Men det tror jag inte. Lagt tips ligger. Därmed tackar jag dig, Per Boman, för att du var här och levererade dina kloka synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat, och Allsvenska podden är tillbaka efter nästa omgång, hoppas vi, som är redan på fredag då, om vi kan spela in ett nytt poddavsnitt då. Och gör vi inte det, så kommer vi tillbaka som vanligt nästa tisdag. Ha det så bra så länge.